The subject for this afternoon is prophecy and its fulfillment.
Ämnet denna eftermiddag är profetian och dess uppfyllelse.
First, we ought to be clear in our minds as to what is meant by the word prophecy.
Först måste vi göra klart för oss vad som menas med ordet profetia.
Many people think that prophecy always means to foretell the future.
Människor tror ofta att profetia alltid betyder att det är att förutsäga framtiden.
The word prophecy comes from two Greek words, pro and phemi.
Ordet profetia kommer från två grekiska ord, ordet pro och ordet phemi.
Phemi means simply to speak.
Verbet phemi betyder helt enkelt att tala.
But the word pro can have three different meanings.
Och ordet pro kan ha tre skilda meningar.
It can mean in front of or before a group of people.
Det kan betyda framför en grupp människor, till exempel.
And so if the word is understood in that way, the word prophecy would mean to stand before people and to speak to them.
Och tänker man på pro i den betydelsen, så betyder profetia då och profet att stå framför människor och tala till dem.
So the word prophecy then would simply mean to lecture or to preach.
Att profetera skulle då bara betyda att undervisa, att predika.
The word pro can also mean before in the sense of time.
Ordet pro kan också betyda framför med tanke på tid.
So if the word pro is understood in that way, then to prophesy means to speak of something before it happens.
Och då betyder profetia att det är något som är talat framför, före det att det har hänt.
And thus the word becomes a synonym for the word to predict, to foretell.
Och då blir det en synonym till att förutsäga.
The word prophecy, pro, can also mean in place of or instead of.
Prepositionen pro kan också betyda istället för, i någon ställe.
And then if we take the word pro in that sense, then the word prophesy would mean to speak instead of someone else.
Och då betyder att profetera att tala i någon ställe.
And this last meaning is the meaning that is most common when it is used in the Bible.
Denna sista innebörd, att tala i någon ställe, är den vanligaste när det gäller ordet i Bibeln.
The Old Testament prophets were men who spoke to the people instead of God.
Gamla testamentets profeter var män som talade Guds ord på Guds vägnar, i Guds ställe.
A true prophet of the Lord was someone who was inspired by the Lord to speak his word for him.
En sann profet var en profet som var inspirerad av Gud att tala Guds ord och Guds vägnar.
Now, when we speak of prophecy being fulfilled.
Men när vi nu ska tala över ämnet en profetia som fullbordas.
We also again are very often inclined to think of the fulfillment of prophecy as the fulfillment of predictions that have been made concerning future events.
Då vill vi gärna först och främst tänka på en fullbordan av förutsägelser om vad som ska hända.
Now the word very often does have exactly that meaning in the Holy Bible.
Och ordet har ofta den meningen i den heliga skrift.
When the Bible talks about prophecies being fulfilled, it talks about predictions that the prophets have made and which then came to pass.
När Bibeln talar om profetior som blir fullbordade, så är det ofta fråga om förutsägelser som har gått i fullbordan, händelser som verkligen inträffade.
We have many examples of such prophecies in the Old Testament.
Vi har många exempel på sådana profetior i Gamla testamentet.
I think most of us especially think of those prophecies or predictions that were made by the prophets concerning the coming Messiah.
De flesta av oss kanske tänker på de många profetior som förutsäger den kommande Messias.
In the lectures on the message of Isaiah, which we heard the past 2 days, we were often reminded of the prophecy of Isaiah in chapter 7 and the other prophecy in chapter 9, in which he spoke of the Savior being born of a virgin and of coming into this world as a little child whose name would be called the Prince of Peace. Remember all?
I de tidigare föredragen här om Jesajas budskap så har vi blivit påminda om bland annat Jesaja 7 och Jesaja 9 som profeterar om Messias som ska födas av en jungfru som är Guds son.
We have also many such prophecies in the other prophets of the prophetic books of the Old Testament.
Vi har också många messianska profetior hos andra profeter.
From the standard gospel lesson, in the standard gospel lesson for the first Sunday in Advent and Palm Sunday, we are reminded of the prophecy of Zechariah, who predicted that Israel's king would come riding into Jerusalem on a donkey.
På första söndagen i advent och på palmsöndagen så läser vi ett evangelium som tar upp profetiorna i Zakaria om att Herren ska komma saktmodig ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas fåle.
And the prophet Matthew tells us that when Jesus rode into Jerusalem, that particular prophecy of the prophet Isaiah, of prophet Zechariah, was fulfilled.
Och evangelisten Matteus säger direkt att denna profetia i Zakaria blev fullbordad när Jesus red in i Jerusalem.
Zechariah also in the 13th chapter of his book talked about a fountain that would be opened where men would be cleansed from their sins.
Och i Zakaria 13 kan vi läsa om en källa som blir öppnad och genom vilken människorna blir renade från sina synder.
And certainly that prophecy was fulfilled when the blood flowed from the wounds of Jesus on the cross and became the fountain in which all of our sins are washed away.
Och förvisso gick den profetian i fullbordan när Kristus sårades, hans blod rann ut på korset, det blev en källa där våra synder tvättades bort.
That particular prophecy is not cited in the New Testament.
Men just den profetian är inte citerad i Nya Testament.
But in the 12th chapter of Zechariah, just before that prophecy, Zechariah spoke of this, that men would look upon him whom they had pierced.
Men strax innan, nämligen i Zechariah 12, så har vi en profetia om att människor ska se upp till den som de har stungit.
And we are told in the New Testament that when the soldier pierced the side of the Lord Jesus with his spear, that prophecy of Zechariah was fulfilled.
Och vi får veta i Nya Testamentet att när soldaterna med spjut stack upp Kristi sida, då gick just den här profetian i Zakaria i fullbordan.
And I'm sure that every one of you is familiar with the prophecy in the 5th chapter of Micah, where the prophet said that the great king, the great savior of God's people would come from the town, would be born in the town of Bethlehem.
Och jag är säker på att ni alla känner till den kända profetian i Mika 5 om att Messias ska födas i Betlehem och att hans dagar är av evighet.
Now, we could speak of many such prophecies that are familiar to you.
Vi kunde tala om många profetior som är välbekanta för er.
But the one thing that is crystal clear from all of this is that many times when the Old Testament is said to be fulfilled in the New Testament, or when prophecies are said to be fulfilled in the New Testament, it means very specifically that predictions that were made by the Old Testament prophets concerning the Messiah came to pass or happened. Mm-hmm. Things that were predicted came to pass or happened.
It was a long sentence.
You tried to read
it. I have forgotten it now.
Oh. These prophecies make very clear that when the New Testament speaks of Old Testament prophecies as being fulfilled, that means that predictions came true.
Nya Testamentet gör det klart att när man hänvisar till profetior i Gamla Testamentet så har dessa verkligen gått i fullbordan.
Now, the prophecies that we have dealt with all dealt with the coming of the Messiah.
De profetior vi nu har talat om är sådana som handlar om den kommande Messias.
Now, there were also other prophecies that dealt with events that happened in the near future in Old Testament times.
Men det finns också andra profetior som handlar om händelser som skulle inträffa ganska snart efter det att de var utsagda.
Now, we said this morning that sometimes it is possible for people to guess what will happen in the future, in the very near future.
Vi sa i morse att ibland är det möjligt för människor att gissa vad som ska hända i en nära framtid.
And sometimes people think that Old Testament prophecies also were nothing more than guesses.
Och bibelkritiker brukar tänka sig att profetiorna i Gamla testamentet är såna här gissningar, ingenting mera.
For example, but the Old Testament makes it very clear that also when the prophets talked about such near events that would soon come to pass, they were also making predictions with the help of God's Holy Spirit.
Men texten gör det helt klart att också i det fall där det är frågan om profetior som ganska snart skulle gå i fullbordan, så är det profetior givna genom Guds direkta inspiration.
For example, during the days of the prophet Elisha,
till exempel på Elisas tid,
there was a great famine in the city of Samaria.
Så var det en stor hungersnöd i staden Samaria.
The Syrian armies had surrounded Samaria so that no one could go out or come in.
De syriska trupperna hade omringat Samaria så ingen kunde gå ut eller gå in.
The famine was finally so terrible that mothers were killing their own babies and eating them.
Hungersnöden blev slutligen så stor att mammorna dödade sina egna barn och åt upp dem.
And just at that time the prophet Elisha predicted to the king that within 24 hours bread would be very, very cheap in the city.
Och just i den situationen profeterar Elisa för kungen och säger att inom 24 timmar så ska det gå att få bröd mycket billigt.
He said that you would be able to buy large quantities of bread for just a few pennies.
Han säger ordagrant, imorgon vid denna tid ska man få ett seamått fint mjöl för en sikel, likaså två seamått korn för en sikel i Samarias port.
And one of the noblemen of the king stood by Elisha at that time and said that this could not possibly happen.
Och en kämpe, en ädling, stod intill Elisa vid den här tiden och han sa att det här kan aldrig hända.
He said if the Lord would open the windows of heaven and let bread fall out of the sky, you couldn't make it that cheap.
Han säger om Herren också gjorde fönster på himmelen, hur skulle väl detta kunna ske?
But then Elisha said to this man that he would see this happen, but he would eat none of the bread.
Men Elisa sa, du ska få se det med egna ögon, men du ska inte få äta det.
In other words, Elisha had predicted something that men said could not possibly be guessed at.
Sålunda hade Elisa sagt någonting som ingen människa kunde gissa.
And yet the next day, when the Syrian armies were put to flight by a miracle of God,
och likväl nästa morgon när de syriska arméerna tvingades att fly genom ett under från Gud,
the words of Elisha came true.
Så fullbordades Elisas ord.
And the people streamed out of the city to pick up the free bread that was left behind by the Syrians.
Och folket i Samaria kunde dra ut och plocka upp det fria bröd som syrierna hade lämnat efter sig.
And the learned man who had said that what Elisha had predicted could not possibly happen.
Och den lärde man, eller kämpe som det står i svenska översättningen, som hade sagt att det Elisa sa kunde absolut inte inträffa,
was trampled to death by the people rushing out to get that bread.
Trampades till döds av de människor som sprang ut för att hämta brödet, precis som Elisa hade förutsagt.
So Elisha's predictions were fulfilled in spite of the fact that they were predictions that this nobleman had said could not possibly come true in such a short time.
Så Elisas profetior gick exakt i fullbordan fastän denne lärde man hade sagt att det kan absolut inte inträffa.
Another example of such a short range prophecy would be the prophecy of Jeremiah concerning Hananiah in Jeremiah chapter 28.
En annan sån här profetia som ska gå fullbordan ganska snart har vi i Jeremia 28 om Hanania.
In chapter 28 of Jeremiah, Jeremiah repeated his prophecy that within a very short time the king of Babylon would capture the city of Jerusalem.
Här så upprepar Jeremia sin profetia att inom kort så kommer den babyloniska kungen att inta Jerusalem.
The false prophet Hananiah said that this would not happen.
Men den falske profeten Hanania sa det kommer icke att ske.
He said that within 2 years the king of Babylon would be destroyed.
Han sa istället att inom 2 år så kommer Babels kung att gå under.
But then Jeremiah told Hananiah.
Men då sa Jeremia till Hanania
that he would die before a year was up.
att Hanania skulle dö innan året hade gått till ända.
And then so we are told in the last verse of the chapter that Hananiah died in the fifth month of that year.
Och så får vi veta i 28:17, och samma år i sjunde månaden dog profeten Hanania.
This particular the fulfillment of this particular prophecy is an illustration of a very important rule that God had laid down for his people.
Fullbordan av den här profetian illustrerar en viktig regel som Guds folk bör notera.
In Deuteronomy chapter 13, chapter 18,
i femte Mosebok 18,
God told the children of Israel that if a man comes and says, "Thus saith the Lord," they should listen to his words.
Att om en människa kommer och säger, så säger Herren, så ska man lyssna till vad han säger.
But then the Lord goes right on and says, but if the man is not telling the truth, then don't listen to him.
Men så fortsätter texten, men om han inte säger sanningen, så lyssna inte till honom.
Is it chapter 13?
Chapter 18. Chapter 18. Ja, kapitel 18.
Now, so we have a really a strange situation.
Så vi har en egendomlig situation.
Here are people who hear prophets who come to them and say, "Thus saith the Lord." They claim that they are inspired by God.
Det kommer profeter och de gör anspråk på att vara inspirerade av Gud och säger, så säger Herren.
And God says, if they're telling the truth, listen to them, and if they're not telling the truth, don't listen to them.
Och då säger Gud, om de säger sanningen så lyssna till dem, säger de inte sanningen så lyssna inte.
Now, what would you say if the Lord would tell you to act according to that rule?
Vad skulle du säga om Herren sa åt dig att handla enligt den regeln?
I think you would say the same thing the children of Israel said. They said, "How can we tell the difference?"
Du skulle förmodligen säga detsamma som Israels barn sa. Hur kan vi se skillnad?
And then the Lord said, "If a prophet comes and speaks a word in my name, and the thing does not come to pass, then he's a false prophet."
Jo, då heter det att om någon kommer och talar i mitt namn och det han säger ska hända inte inträffar, då är han en falsk profet.
And so here in the case of Jeremiah and Isaiah, we have two prophets who are contradicting each other.
Så här ser det ut som om vi har två profetior som motsäger varann, den i femte Mosebok 18 och Jeremia 28.
Both of them said that they had a message from the Lord for the people.
Båda profeterna säger, jag har ett budskap ifrån Herren.
The one said that the king of Babylon would be victorious, and the other said the king of Babylon would be defeated.
Den ene profeten sa att den babyloniska kungen ska vara framgångsrik, och den andra säger att han ska bli besegrad.
And when Hananiah made that prediction, Jeremiah said, "I wish that that were true, but you're going to die before this year is out."
När Jeremia gör sin profetia så säger han, jag önskar att din profetia skulle vara sann, men du kommer att dö inom ett år.
It became very clear therefore which of the two was the true prophet of the Lord and which was the false prophet who told lies.
Och det blir så helt klart vem av de båda som var den sanne profeten.
These short-range prophecies were therefore very important to help the people recognize which were really the true prophets of the Lord who were speaking to them.
Dessa profetior som då inte gick så långt utan skulle snart fullbordas var alltså mycket viktiga för att folket skulle kunna veta vilka profeter som var de sanna profeterna.
That's why Isaiah in chapter 41 says that the prophets should predict earlier things and things that are farther in the future.
Och det är därför som Jesaja säger i kapitel 41 att han ska profetera om tidigare ting och sådant som inträffar långt i framtiden.
The translation that you have in Swedish and also the translation we have in English is not completely clear at that point.
Varken den engelska eller den svenska översättningen är helt klar på den här punkten.
But what Isaiah is really saying is, tell us things that are going to happen soon, so that we may see that they are fulfilled, and then tell us things that will happen in the distant future, and we will believe that they will be fulfilled also.
Vad Jesaja verkligen säger är detta. Säg oss saker som kommer att hända ganska snart, så att vi kan se att du är en sann profet, och säg oss sedan sådant som kommer att hända långt fram i tiden, då ska vi tro också det.
Now when we are dealing with such prophecies that predict specific events in the future, we call them rectilinear prophecies in English.
När vi har att göra med profetior som förutsäger direkt saker i framtiden, då kallar vi det för linjiga direkta profetior.
We might diagram that in this way. We say A is the prophecy and then B is the fulfillment.
Vi kan skriva det så här på tavlan med bokstaven A så är det profetens profetia och den raka linjen fram till B är då profetians fullbordan.
Now there is another type of prophecy that we call a typical prophecy.
Men nu har vi också andra slag av profetior. Vi har en som vi kallar för en typologisk profetia, en förebildande profetia.
Before we speak of that type of prophecy, however, it would be well if we first of all reconsider what we mean by types of Christ in the Old Testament.
Men innan vi går in på det slaget av profetior så bör vi göra klart för oss vad som menas med förebilderna i Gamla Testamentet.
So we have seen just a minute ago that when the New Testament says that the Old Testament was fulfilled, it often means that a prediction came true.
Vi har nyss sagt att när det i Nya Testamentet står att den och den profetian gick i fullbordan, då är det frågan om en förutsagd händelse som verkligen inträffade.
When Jesus, however, said that he had come to fulfill the law and the prophets, he certainly meant more than that.
Men när Jesus säger att han kom för att fullborda lagen och profeterna, då menade han förvisso mer än detta.
We would certainly say that it means that the Lord Jesus fulfilled all the commandments of God for us. He kept the law of God for us.
Vi vill förvisso säga att det betyder att Herren har uppfyllt och fullbordat lagens alla krav för oss.
But he also came to fulfill the prophets.
Men han kom också för att fullborda profeterna.
And the New Testament often speaks of the scriptures being fulfilled when it refers to Old Testament types of Christ.
Och Nya Testamentet talar ofta om att Gamla Testamentets skriften har fullbordats när det gäller förebilder för Kristus.
Now, we know that there are many types of Christ in the Old Testament.
Vi vet att det finns många förebilder för Kristus i Gamla Testamentet.
St. Paul tells us in the second chapter of Colossians that the Old Testament Sabbath days and the holy days, the various festivals, were all shadows of things to come, but the body is of Christ.
Aposteln Paulus säger tydligt i Kolosserbrevet 2 att festerna, högtiderna i Gamla Testamentet och sabbaten är skuggor av den verklighet som föreligger i Kristus. Kristus är själva kroppen till dessa skuggor.
The Old Testament regulations concerning the Passover lamb, for example, were foreshadowings of what would happen when Jesus would die.
Och Gamla Testamentets stadgar, till exempel, om påskalammet är skuggor för vad som verkligen skulle inträffa i och med Kristi verk.
We know that St. Paul calls Christ our Passover.
Och vi vet att Paulus kallar Kristus för vårt påskalamm.
And it certainly is not accidental that Jesus died at Passover time.
Och det är inte heller en tillfällighet att Jesus dog under påskhögtiden.
And just as the blood of the Passover lamb kept the firstborn of Israel from being killed.
Och precis som påskalammet i Egypten skyddade israeliterna från att bli dödade.
So the blood of Jesus also saves us from death.
Så frälsar också Jesu blod oss ifrån döden.
Every Old Testament sacrifice was a foreshadowing of the sacrifice, the great sacrifice that the Son of God would bring for the sins of the world on the cross.
Och alla offren i Gamla Testamentet är skuggor av Kristi offer.
The book of Hebrews makes it very clear that those Old Testament sacrifices by themselves really could not take away sin.
Hebreerbrevet gör det helt klart att i Gamla Testamentet liga offren kunde inte av sig själva ta bort synderna.
And only the shedding of the blood of Jesus is really the payment price for the sins of the world.
Endast Kristi utgjutna blod är det betalade priset för världens synd.
When John the Baptist, for example, called Jesus the Lamb of God, which takes away the sin of the world.
När Johannes Döparen kallar Jesus för Guds lamm som borttager världens synd.
He was reminding the people of those Old Testament sacrifices that had been shadows of the work of Christ.
Så påminner han människorna om de gammaltestamentliga offer som hade varit skuggor, skuggbilder av Kristi offer.
When Hans Egede went to Greenland to preach the gospel to the Eskimos.
What was his name?
Hans Egede.
Hans Egede.
He's a Scandinavian. Don't you know him?
Vad heter han?
Egede.
Hans Egede. Ja, det var någon i alla fall.
When Hans Egede went to Greenland to preach the gospel to the Eskimos.
När Mr. X åkte till Grönland och predikade evangelium för Eskimoerna.
It is said that he translated John 3:16, "Behold the little seal of God which takes away the sin of the world."
Så sägs det att han översatte Johannes 3:16, selen.
Yeah, the little seal.
Denna lilla sel som tar bort världens synd.
Egede said the Eskimos don't know what lambs are.
Han sa att Eskimoer vet inte vad lamm är för någonting.
And so, but they knew what seals were.
Men de vet vad selar är.
And so he thought he was making the passage very clear to them.
Så han trodde att han gjorde bibelstället mycket tydligt för dem.
But by translating that way, he simply forgot all about the Old Testament.
Men genom att översätta så ryckte han undan grunden för en förståelse av hela Gamla testamentet.
Because seals were not offered as sacrifices ever.
Selar har aldrig offrats.
In fact, seals were unclean animals according to the Old Testament.
Enligt Gamla testamentet så var selar orena djur.
But these are examples then of types of Christ.
Det här är alltså exempel nu på förebilder för Kristus.
And we could also there speak of the priests who brought the sacrifices, who were foreshadowings of Christ, our great high priest, as the book of Hebrews calls it.
Vi kunde också tala om prästerna och förprästerna i Gamla testamentet som bar fram offren och som var förebilder, skuggor av den sanna överste prästen och hans offer.
Every Jewish king was really a type of the great king who would rule over God's people.
Ja, varje judisk kung av Davids ätt var en förebild för den sanne Davididen Kristus.
And some of the Old Testament prophets even call the Messiah David.
Och en del gamla testamentliga profeter kallar Messias kort och gott för David.
And again he is called David's son in the New Testament.
Och gång på gång kallas Messias Davids son i Nya testamentet.
Paul also said that the Sabbath day was a foreshadowing of Christ.
Paulus säger också att sabbatsdagen var en skuggbild av Kristus.
The rest of the Sabbath day was a foreshadowing of the rest that the Messiah would bring to his people.
Sabbatsdagens vila var en skugga av en förebild för den vila som Kristus bringar till sitt folk.
And when Jesus said, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest," we could translate that also, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you Sabbath."
Och när vi läser bibelstället, "Kom till mig ni alla som arbetar och är betungade så ska jag giva er ro." Så kunde vi översätta det, "Kom till mig ni alla som arbetar och är betungade så ska jag ge er sabbat."
One of the greatest types of Christ in the Old Testament was the great day of atonement.
Och en av de största förebilderna för Kristus i Gamla testamentet är försoningsdagen.
The day of atonement in Hebrew was called Yom Kippur.
På hebreiska kallas försoningsdagen Yom Kippur.
The word Yom means day and Kippur means atonement.
Ordet Yom betyder dag och Kippur betyder försoning.
But the basic meaning of the word Kippur is to cover.
Men grundinnebörden i Kippur betyder att täcka över.
What really happened on the great day of atonement, which brought about the reconciliation between God and his people, was that the blood of the sacrificial lamb was sprinkled to cover over the sins of the people.
Vad som verkligen hände på försoningsdagen var att det offrade djurets blod stänkte över så att det skulle övertäcka synderna.
So the sins were hidden from the sight of God.
Så att synderna doldes.
And that
inför Guds åsyn.
And that was a symbolic way of saying that God no longer looked upon those sins.
Och det var ett symboliskt bildligt sätt att uttrycka detta, att Gud inte längre såg på dessa synder.
It's an example of how in the Old Testament also God used the same sort of signs that he used in the book of Revelation.
Det här är ett exempel på att Gud redan i Gamla testamentet använder sig av samma bilder och symboler som han gör i Uppenbarelseboken.
In the 19th chapter of John,
Johannes 19,
we are told that when the soldiers came to find out whether Jesus was dead and saw that he was dead already,
får vi veta att när soldaterna kom för att se om Jesus var död och såg att han redan var död,
They did not break his legs the way they had broken the legs of the two thieves who were crucified with Jesus.
Så krossade de inte hans ben på samma sätt som de gjorde med rövarna runt omkring honom.
And John tells us that when the bones of Jesus were not broken on the cross.
Och Johannes säger att när Jesu ben inte krossades på korset.
The scripture was fulfilled which said there shall not a bone of him be broken.
Så fullbordades skriftens ord som säger att inget ben på honom skulle krossas.
Now the only place where you find those words, there shall not a bone of him to be broken in the Old Testament, is in the regulations concerning the Passover.
Men det enda stället i Gamla Testamentet som säger att hans ben inte skulle krossas, det är det stället som talar om påskalammet.
In that particular passage there is no prediction about what would happen in the future.
Men i det stället är det inte frågan om någon förutsägelse om vad som ska hända i framtiden.
Moses simply told his people, when you sacrifice that Passover lamb and kill the Passover lamb, you are not to break his bones.
Utan där säger Mose bara helt enkelt att när du offrar påskalammet, slaktade, så får du inte krossa lammets ben.
No one would ever read that particular passage as a prediction about future events.
Ingen skulle läsa denna stadga om en förutsägelse om framtida händelser.
And yet the apostle John says that when this happened on the cross, that Jesus' legs were not broken, this was a fulfillment of scripture.
Likväl säger aposteln Johannes att när Kristi ben inte krossades, så var det en fullbordan av skriften.
In other words, the scriptures are fulfilled also when these Old Testament shadows find their counterpart in the New Testament.
Med andra ord så fullbordas skriften också när de gammaltestamentliga skuggbilderna finner sin motsvarighet, själva kroppen, i Nya Testamentet.
And that then gives us occasion to speak of the typical prophecies.
Och detta ger oss nu anledning att gå in på de typologiska profetiorna.
In a typical prophecy we have really a double fulfillment.
När det gäller typologiska profetior så har vi verkligen en dubbel fullbordan.
There is a prophecy concerning something that will happen in the near future.
Där har vi först då en profetia om något som ska hända i en nära framtid.
But the prophecy is not completely fulfilled in that event.
Men profetian är inte fullständigt uppfylld i och med den händelsen.
There's another event coming in the distant future which will fulfill the prophecy completely.
Det kommer en annan händelse i en avlägsen framtid som fullbordar profetian fullständigt.
We have clear examples of such prophecy in the Bible also.
Vi har klara exempel på sådana profetior i Bibeln också.
One of the most familiar is one that we referred to already this morning, Matthew 24.
En av de mest kända är den som vi talade om redan i morse, nämligen Matteus 24.
In Matthew 24 we are told that shortly before Jesus died he was sitting with his disciples on the Mount of Olives.
Där kan vi läsa om att strax innan Jesus dog så satt han tillsammans med lärjungarna på Oljeberget.
And the disciples pointed out to him the beautiful temple.
Och lärjungarna pekade ut för honom det vackra templet.
And Jesus said that that temple would be destroyed and not one stone would be left upon another.
Då säger Jesus att detta tempel ska förstöras och sten ska inte lämnas på sten.
And then the disciples said to Jesus, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the world?
Och då frågar lärjungarna, när kommer detta att hända och vad blir tecknen på din ankomst och världens slut?
And then so they were really asking, when is Jerusalem going to be destroyed and when will the end of the world come?
De frågar alltså, när kommer Jerusalem att förstöras och när kommer världens slut?
Perhaps they thought that those two things would be happen at the same time.
Kanske tänkte de att dessa två ting kommer att hända samtidigt.
We know that there are close to 2000 years between those two events.
Vi vet att det är åtminstone nära 2000 år mellan dessa båda händelser.
And yet when you read chapter 24 of Matthew you find many things that speak only of the destruction of the temple in Jerusalem and other things that speak of the end of the world.
Och likväl när vi läser Matteus 24 så finner vi vissa ting som bara talar om Jerusalems förstöring och andra ting som talar om världens slut.
But there are some things there that speak of both the destruction of Jerusalem and the end of the world.
Men det finns också vissa saker i detta kapitel som talar om både Jerusalems tempel och världens slut.
So we can say that the prophecy that Jesus spoke at that time is fulfilled partially in the destruction of Jerusalem and will be completely fulfilled in the destruction of the world on the last day.
Så vi kan säga att de profetior som Jesus då gav delvis uppfylldes i och med Jerusalems förstöring, men fullständigt i och med världens undergång.
We have another clear prophecy in the Old Testament also that has such a double fulfillment.
Vi har en annan tydlig profetia i Gamla testamentet som också har en sån här dubbel fullbordan.
We find that prophecy in the 7th chapter of the 2nd book of Samuel, beginning at verse 12.
Vi finner denna profetia i andra Samuelsboken 7 med början i vers 12.
You remember that when David had conquered his enemies, he wanted to build a temple for the ark of the Lord.
Ni kommer ihåg att när David hade besegrat sina fiender så ville han bygga ett tempel för Herren och Herrens ark.
And he spoke to the prophet Nathan about the plans that he had for such a temple.
Och han talade med profeten Nathan om dessa planer som han hade om ett tempel.
And Nathan encouraged him to go on with that work.
Och Nathan uppmuntrade honom att fullfölja detta arbete.
But then the Lord came to Nathan and he sent him back to David to tell him that he would not be allowed to build the temple because he was a man of blood.
Men då kom Herrens ord till Nathan och Herren sa åt Nathan att gå tillbaka till David och säga att David skulle icke bygga tempel åt Herren. Hans händer var fulla av blod.
But then God promised David that when he would die.
Men så lovar Gud David att när han har dött,
the Lord would give him a son who would build a temple for him.
Så ska han ska ha då och ha fått en son och denne son ska bygga honom ett tempel.
But he also says that that son would rule forever.
Men han säger också om denne son att denne son ska regera för evigt.
Now when Solomon built the temple of the Lord,
när Salomo byggde Herrens tempel,
he said, and that's in the Second Chronicles chapter 6, isn't it? Yes, Second Chronicles chapter 6.
Så heter det i andra krönikboken 6.
That the Lord had kept the promise which he made to David when he said that he would have a son who would build a temple for him.
Så heter det att Herren har hållit det löfte som han hade givit till David om en son som skulle bygga tempel.
It is very clear, therefore, that the prophecy that David would have a son who would build his temple was fulfilled in Solomon.
Så därför är det helt tydligt att profetian om en son som ska bygga ett tempel fullbordas i och med Salomo.
That prophecy came true within 10 or 20 years.
Profetian blev sann inom 10-20 år.
We don't know exactly when God gave that prophecy to David.
Vi vet inte exakt när profetian gavs åt David.
But when God told David he would have a son who would build the temple, he also said that son will rule forever.
Men när Gud sa åt David att han skulle få en son som skulle regera för evigt.
And David commented on that. And he said, is that the manner of man? Is that the sort of thing a man can do?
Så kommenterar David detta och säger, är detta möjligt för en människa?
See, no man can rule forever.
Ingen människa kan ju regera för evigt.
And so we can say that that prophecy was certainly not fulfilled in Solomon.
Och därför kan vi säga att den delen av profetian gick inte i fullbordan i och med Salomo.
But David does have a son who would rule forever.
Men David har en son som regerar för evigt.
And so often in the New Testament we are reminded of that when Jesus is called the son of David.
Detta påminns vi ofta om i Nya testamentet där Jesus kallas för Davids son.
And the Old Testament prophets speak of this again and again.
Och Gamla testamentets profeter talar om detta om och om igen.
In Isaiah 9, the prophet spoke of the son, this king who would rule forever.
I Jesaja 9 talar profeten om denne son som ska regera för evigt.
In Daniel 7, again this prophet spoke of a king who would rule forever.
Och också i Daniel 7 talas om en människoson som ska regera för evigt.
Several times in the Psalms, a reference is made to this promise that David would have a son who would rule forever.
Och på flera ställen i Psaltaren hänvisas till detta löfte om att David ska ha en son som ska regera för evigt.
It is thus very clear that this made a tremendous impression on the Old Testament people.
Det är alltså helt klart att detta gjorde ett starkt intryck på Gamla testamentets folk.
And every Old Testament believer knew that Solomon was not the son of David who would rule forever.
Och alla visste att Salomo var inte den Davids son som regerade för evigt.
So we say that Solomon was a type of Christ.
Så därför säger vi att Salomo var en förebild för Kristus.
The prophecy concerning Solomon is completely fulfilled in Christ.
Så profetian om Salomo fick sin fulla fullbordan i och med Kristus.
It is only partially fulfilled in Solomon.
Den är bara delvis fullbordad i och med Salomo.
And when the Bible talks about this, it says also that Jesus built a temple for the Lord.
Och när Bibeln talar om detta så heter det också att Jesus byggde templet åt Herren.
And the temple that Jesus built is the New Testament church.
Och det tempel som Jesus byggde är den nytestamentliga kyrkan.
In Acts chapter 4, the early Christians said that in the building of the Christian church, the promise of the prophet that God would restore the tabernacle of David was fulfilled.
I Apostlagärningarna 4 blir det sagt att det tempel som Kristus har byggt, det har gått i fullbordan i och med den kristna församlingen.
Right. So then, it is very clear then that we have such double prophecies in the Bible.
Så det är helt klart att vi har såna här dubbla profetior i Bibeln.
Some Lutherans and conservative Lutherans say that this is impossible.
En del lutheraner och till och med konservativa lutheraner säger att det är omöjligt.
Because they say that the scriptures can have only one meaning.
De säger att skriften kan bara ha en mening.
And this is true. The meaning that the scripture has, the only meaning that the scriptures can have is the meaning that the Holy Ghost intended them to have.
Och det är sant. Den enda meningen är den som den helige ande har avsett.
But a meaning may be a complex one.
Men en enda bestämd mening kan vara en komplex, en sammansatt.
This is the one meaning that prophecy has.
Den här ringa ritar om B och C är den fulla och enda avsedda meningen.
That the whole thought was conveyed by the Holy Ghost through those words.
Hela tanken med detta var given genom den helige ande.
Now there are also other prophecies that are related to such typical prophecies.
Det finns också andra profetior som har att göra med detta.
Sometimes we have this situation that if scripture is said to be fulfilled when actually the scripture talks about something that had happened earlier.
Ibland kan det talas om att en sak fullbordas när det beskriver någonting som har hänt senare, tidigare.
We have an example of that in Hosea chapter 11.
Det har vi Hosea 11.
In Hosea 11 it says, out of Egypt have I called my son.
Det står det, ut ur Egypten har jag kallat min son.
And it is very clear when you read that whole chapter that refers to the Exodus.
Och det är helt klart att det är en beskrivning av vad som hände vid uttåget ur Egypten.
And that's here. Yet it is said in the New Testament that when Jesus came back out of Egypt, the scriptures were fulfilled.
Likväl heter det Nya Testamentet att när Jesus kom tillbaka från Egypten så fullbordades detta bibelställe.
So we can say that the prophecy really refers back to an Old Testament event which is fulfilled in a New Testament event.
Så här har vi en profetia som anspelar tillbaka på vad som har hänt, men det är fullbordat likväl längre fram i och med Kristus.
This is the type of Christ that is
uttåget ur Egypten är förebilden som fullbordas
in Jesus' work.
I och med Jesu verk.
There are many other such prophecies which we could refer to, but we do not have time to cover any more.
Vi har många andra såna här profetior, men vi hinner inte få in det i det här föredraget.
So thank you.
Thank you.